Det här ska du ha med nu.
Tredje gången gills, ska jag säga.
Och så gör du ögonkontakt igen.
Ja.
Du kan inte låta bli.
Säg någonting soft.
Ser du? Kolla.
Säg någonting sexy, José.
Ja,
det var intron, inte. Du missade chansen. En
välkomna
gång till,
allihopa till tredje rummet.
Min casa, tu casa.
Okej, okay, mitt hus är ditt hus. Hus. Känner som hemma. I tredje rummet.
Inte för hemma.
Inte för hemma.
Lågon hemma.
Du får
maj.
Sitta i rummet medan vi äter middag.
Sitt på.
Är det någon mer som känner igen sig det där? Fick du sitta i rummet medan dina kompisar åt middag?
Ja, jag har en hemsk erfarenhet av det.
Nu får du sitta i rummet för nu ska Kalle äta middag. Och så satt man där och bara tittade ner på golvet och bara, jag är hungrig.
Jag tjatade till mig mat.
Fan vad snåla.
De sa, du får vänta här, jag är hungrig. Så bara, släppte de fram mig till slut och bara, du får två fiskpinnar.
Två
fiskpinnar fick jag.
Herre jävlar!
Gissa vart de kom ifrån.
Vart?
Svenskar.
Oh my god!
Och vad är era analys om det?
Svenskar är väldigt snåla med fiskpinnar.
Så ja, tredje rummet.
Vi delar med oss av våra fiskpinnar.
Mm, så dagens tips.
Tjata fucking till din mat.
Kolla,
det är fiskpinnar, fan, vad kostar
när
30 spänn på
era Ica. Barns kompisar kommer hem till er, fucking ge dem mat. Alltså ge dem mat, okej? Okay? Ha skam
mat,
i kroppen.
M-A-T.
Låt inte ett barn lämna hemmet utan mat i magen. Herrejävlar.
Ge dem mat.
Okej, bra. Hey, ladies and gentlemen, välkommen till tredje rummet med mig, eran trogna host, José.
Mm.
Utan efternamn. Med min amigo här, Daniel Terres.
Daniel Terres, en la casa, och
våran ärade gäst.
Miran Kaki.
Från The Kakai Clan.
Wow, nu sätter vi igång. Så vad händer? Det är första maj.
Den första maj.
Troligt.
Den rödaste dagen typ ever, va? Ska det vara?
Ska vara, ja.
Men det är då revolutionen ska ske, alla ska enas och vi ska ta över alla kommunhus och riksdagar och förändra världen. Vi försöker
ständigt
förändra. Det är därför vi har Miran här idag, våran ärade gäst som ska droppa lite knowledge om första maj och vad det innebär att vara revolutionär.
Oj. Nice,
stora
nice.
Ord. Ja. Stora ord, okej. Okay. Ja. Vad det innebär att vara
Miran.
Mellan mjölk.
Men vi får tacka Cyklopen som bjöd oss att sända den här podden på första maj, Kulturhuset i Stockholm.
Exakt.
Och det är en stor satsning, det är många tunga namn där som kommer att sända samtidigt, och tredje rummet nu i Stockholm, inte fel.
Nice.
Så för alla som är nya lyssnare, kolla på Facebook, Instagram, och ni hittar oss på
Spotify, Acast, iTunes, SoundCloud and everywhere else. So, boom, kör på bara. Lyssna, hitta oss överallt. Men vi lämnar oss. Jag vill gärna gå över till Miran. Miran, jag har läst lite av ditt arbete. Jag vet att du har också en uppsats på gång. Du är publicerad författare också. Du har skrivit mycket om juridik också. Och du har varit i juridisk tidskrift innan också, va?
Ja, lite om allt möjligt.
Du har också varit med i Rörelsejuristerna i akademin. Du har skrivit en rapport där också.
Yes, Rörelsejuridiken som motstånd som jag skrev tillsammans med Rami Al-Khamisi.
Shout out Rami.
Yes, om rörelsejuridik, vad det är, hur juridiken kan användas som verktyg i sociala rörelser.
Typ. Det är skitfett. För det senaste verket som jag har läst från dig, det är ju den här Democratic Confederalist Approaches to Addressing Patriarchal Violence Within the Justice System.
Kort, va?
Jättekort. Mm. Alltså det går ju bara DCA, APV, liksom. Så hittar ni.
Det är själva texten.
Ja. Men det var jätteintressanta ingångar. För att jag tänker, det har att göra med ett samhällssystem som ska kunna vara anpassat för just jämlika relationer och jämlika förhållanden. Jag läste lite på den och slutsatserna var ganska intressanta. Vill du liksom prata lite om just vad det innebär med demokratisk konfederalism?
Man ska försöka beskriva det övergripande. Så är det ett politiskt system och sätt att organisera samhället som bygger på principen att politiska beslut ska fattas så lokalt som möjligt på lägsta möjliga nivå. Direktdemokratiskt, och att beslut som berör större och fler områden tas på nästa nivå. Så ett decentraliserat system som präglas av en avsaknad av stat i princip.
Vad är det närmaste exempel som vi har idag?
Ja, men det är Rojava, norra Syrien, som
Shoutout Rojava.
Yes. Demokratisk konfederalism är ju, det bygger ju på Murray Bookchins idéer, men just termen demokratisk konfederalism är någonting som Abdullah Öcalan har myntat, medgrundaren till PKK. Och det systemet har man då börjat implementera i norra Syrien de senaste åren.
Okej, okay, intressant. Det här med Rojava då, som ett bra exempel. Alltså, vad är det som har lyckats i Rojava som kanske vi i resten av världen missar i mediebruset, du vet, med att skit? För det läggs ingen vikt i det demokratiska arbetet.
Mm.
Och om det är någonting man bör prata om i första maj, det är ju det demokratiska arbetet. Om inte det är målet, jag vet inte, vad är målet annars om inte vi pratar demokrati på första maj? Och pratar om en ny värld, om en möjlig värld.
Om att erövra flera rättigheter.
Ja, så vad är det Rojava gör rätt?
Det Rojava gör rätt är att de engagerar lokalbefolkningen och ser till så att människor är aktiva i sitt område och är med och fattar beslut. Hela systemet förutsätter att man har en aktiv befolkning som är delaktig och politiska och är med och fattar beslut liksom, och diskuterar frågor. Så det har man lyckats med på ett bra sätt, att engagera människor. Det finns också problem med det, eller inte problem med det, men att man har inte lyckats engagera kanske alla områden så mycket som man hade hoppats. Det finns kommuner i Rojava där den politiska aktiviteten kanske inte är lika hög som i andra kommuner som har varit mer lyckade. Så det finns ändå utmaningar med det, att få alla att bli engagerade och delta i det här projektet. Men det är någonting som man har jobbat med väldigt mycket de senaste åren, och någonting som man aktivt jobbar med hela tiden.
För det är ingen självklarhet. Det är ingen
självklarhet. Du skrev faktiskt om det, om typ någonting om konsensusmodellen, om att folk, liksom, när folk deltar med varandra så förändrar det också vår sociala
relation. Mellan, absolut. Och det som är skillnaden, eller en stor skillnad mellan till exempel Syrien, tänker jag, och Sverige, är att i Sverige så har staten och kapitalet gjort oss mycket mer handlingsförlamade än till exempel i Syrien. Människor fattar inte egna beslut i politiska frågor som rör dem i lika stor utsträckning, för den möjligheten finns inte. Det är någonting som vi måste bygga upp från grunden tillsammans. Och det gör man i sitt lokalområde.
Jag tror jag läste det precis igår från David Graeber om participatorisk delaktighet, att folk brukar oftast argumentera för att det inte funkar i praktiken för att folk är dumma, de behöver styras. Men han argumenterar att folk blir dumma av en demokratiskt system som vi har av representativ, alltså att ha representativ demokrati. För då behöver de inte fatta några beslut, att de lägger ju bara rösten på någon som ska fatta det åt dem.
Men
att i en konsensusmodell så är det en väldigt vanlig missuppfattning att det innebär att det handlar om att 75-100% ska hålla med om en fråga innan det kan slås igenom, när det egentligen handlar om participation. Alltså alla ska ha deltagit, inte att alla ska vara med i samma beslut och fatta exakt samma beslut, men alla ska delta, och det förändrar också vårt sätt att hantera problemlösning. Och då sa han också skalan av det, egentligen det man gör med politik är att lösa problem. Idag i demokratier som vi har idag så handlar det om show, alltså vem tror man på, vems röst är mer trovärdig, vems karismatik. Men egentligen, om man skalar bort allting, om man gick ner till grunden, om vi kunde göra politik på riktigt, hur löser vi matproblemet? Hur löser vi energiproblemet? Hur löser vi detta?
Så det finns en närmare relation till folket, men också en pragmatisk dimension som är påtagligt för de som berörs av det.
Absolut.
Och dessa frågor.
Absolut. Och i början av revolutionen i Rojava, något av de första ansvaren som de olika kommunerna och administrationerna hade, det var just att se till så att människor fick bränsle och mat. Det var liksom fokus och självförsvar. Så det var liksom tre väldigt basala uppgifter som man hade. Och det var det som kommunen liksom arbetade kring och beslutade kring. Och det är en process att få in det liksom arbetet. Många i norra Syrien har till exempel varit vana med att saker och ting löses centralt och regimen tillhandahåller saker som vi behöver. Så det är också ett nytt system för många människor. Men det är någonting man får jobba med aktivt, och fler människor engagerar sig liksom för varje dag.
Det hade vi behövt i Sverige, för vi är ganska förlamade också. Alltså,
det finns en fantasilöshet totalt inom politiken, och en trötthet också.
Ja. Och det kan ju också göra med att vi låter, alltså vi konsumerar ju bara, vi löser inga problem.
Nej, men jag tänker också själva idén att medborgare i Sverige idag är baserad på idén om att vara en konsument.
Mm.
Du konsumerar även politik, du är inte med och formar den. Och vi har en demokrati som är enormt distant från all form av deltagande i relation till, eller direkt demokrati. När var sista gången du röstade för något, José?
Wow.
Och ett trängselskatt i Göteborg, eller?
Ja, typ det. Riksdagsvalet. Jag vet, alltså det är väldigt få gånger jag får ens få tala. Jag hade till och med en chef en gång. Det var inte en chef, det var en förvaltningschef. Som sa till mig, du, demokrati har vi en gång var fjärde år. Det är så jag brukar säga till mina anställda. Det här är ingen demokrati. Alltså det är ändå, jag tycker man ska lägga mer vikt på det hon säger, för att det är så många ser på det.
Du vet, det finns det här show, det här spektakel som man skapar, som handlar om debatter där folk tenderar att rösta på de som har bäst retorik eller mest liksom har bästa kostym och, eller roligast. Snarare än att läsa de här partiprogram, och du vet, det är en spektakel full av lögner. Och enorma dissonanser mellan partiprogram och den som sägs
och det som görs.
Och det som görs senare. Och dessutom så Sverige, det är fan en monarki fortfarande.
Ja, alltså,
inte glömma om det också.
Men det är så roligt att Sverige säljer sig själv som ett av de mest demokratiska
samhällena. Som ett demokratiskt projekt, ja. Intressant.
Men jag tänker, Miran, det finns också andra aspekter kring detta, alltså, som gör att det här skulle gå. Det finns ju vissa kriterier som måste uppfyllas. Jag tänker också delaktigheten förutsätter också inklusion, va? Och jag tror att det är också ett viktigt arbete, Rojava. Nu har jag bara försökt läsa mig till det. Du får förklara vidare om jag har fel. Men att det är ett etniskt, religiöst, sexuell läggning, vad mer, ålder, etnicitet, sa jag det? Nej, sa jag inte. Men att de måste inkluderas i alla processer.
Precis.
Och just det, kön också, sa jag, va? Ja.
Så man har dels en uppsökande verksamhet att man försöker engagera lokalbefolkningen i den politiska processen och beslutsfattandet. Sen har man också kvotering på alla offentliga positioner, så att offentliga positioner ska delas mellan en man och en kvinna. Det finns också kvotering så att etniska minoriteter eller religiösa minoriteter tillförsäkras liksom en plats i olika beslutsprocesser och administrationer.
Det där låter som någonting Sverige borde gjort för 100 år sedan, så som de pratar om sin jämlikhet. Och om jag pratar bara för mig själv som icke-vit, att känna att jag har någonting att ge Sverige. Jag skulle inte vilja försvara Sverige, inte som det vore krig.
Nej.
För Sverige, jag känner mig som Muhammad Ali, varför skulle jag försvara Sverige? Men när man får delta så här, alltså du är ändå mitt projekt också, om jag får delta i beslutsfattande processer.
Men alltså det här med att jag vill inte heller försvara Sverige, och det visar hur tramsigt egentligen nationalstaten är. Däremot så kan jag absolut ställa upp på att försvara mitt lokalområde, mitt bostadsområde. Ja. Och jag tänker att du känner samma sak i förhållande till vart du kommer ifrån, i Göteborg. Och att man känner mycket starkare tillhörighet till det ens.
Mina grannar.
Ja, absolut.
Och där jag bor. Alltså, jag känner, och det har jag också snackat om, att identiteterna är lite mer lokala än nationella.
Absolut.
De nationella identiteterna är väldigt vaga.
Alltså en bonde från Stenstorp, där jag kommer ifrån, har ju mer gemensamt med motsvarande i Norge än vad den har gemensamt med en stockholmare till exempel.
Ja. Så det är intressanta idéer verkligen.
Så den här direkta, denna form av direkt demokrati kan rubba urbalans, denna idé om nationalstat som är så skadligt. Det är intressant spår att följa i Rojava.
Ja, verkligen. Alltså Rojava är ett jätteintressant område att studera just nu. Det finns mängder med forskare som är där och liksom försöker lära sig av hur folket arbetar där. Och om det är någonting folk från 1 maj i Sverige kan lära sig av, tror jag, det är exakt de här lärdomarna. Inklusion, platt hierarki, arbeta tillsammans, vet. Och liksom den här moderna konsensusmodellen, liksom att kunna inkludera alla perspektiv i de här processerna. Alltså det är skitintressant, och jag har ju också försökt följa den här frågan, och det är, jag bara tappar hakan faktiskt, att det lyckas mitt under ett brinnande krig också. Det är också det mest imponerande.
Ja, man får precis ta hänsyn till förutsättningar.
Ja, vi har alla förutsättningar att göra det.
Frågan är ju också om man har lyckats trots kriget eller tack vare. Det är också frågan. Kriget har skapat förutsättningar och, så att man också kan träda in som civilsamhälle och lokalinvånare, att ta den platsen och fylla det tomrummet och organisera sig.
Ja, och vad finns för opposition idag lokalt?
Alltså alla ställer inte upp på det. Det finns nationalister också. Det finns kurdiska nationalistpartier i området. Så det finns också ett system för partier så att de kan representeras i administrationen. Och där hittar du allt från kommunister till liberaler till nationalister. Så det finns en viss opposition, men i och med att det politiska beslutsfattandet, det som verkligen spelar roll, har flyttats så pass långt ner i det lokala, så är inte det ett lika stort hot. Hotet hade ju varit större om makten var centraliserad och koncentrerad på toppen. Då är samhället mer skadligt också för sådana oppositionella krafter. Alltså den riktiga beslutsfattande makten, den ligger lokalt i kommunen, i bostadsområdet, och sen har du en nivå till som är kvartersområdet. Så på de nivåerna ligger egentligen den riktiga beslutsfattande makten. Sen har du högre nivåer som ansvarar för koordinering och sånt mellan olika regioner, men de har inte en lika stor beslutsfattande makt som kommunerna har.
Fantastiskt.
Yes. Ja, verkligen.
Tusen tack, Miran.
Miran, tack så jättemycket. Det har varit en ära att ha det här.
Hej, José. Gissa vem är här.
The great, the legendary Sara Gharib. En ära att ha det här igen. Så, du hade ju tipsat eller liksom hintat lite i förra avsnittet vi hade där du var på gång med någonting. Nu verkar det som att det kommer till ytan nu vad det var du hade på gång.
Det är verklighet, José. Och hon kommer att presentera sin nya bok.
Sara, grattis. Tusen gånger grattis. Och det är så jäkla grymt av dig. Och du är ett ljus i mörkret för många, många här.
Tack så mycket. Tanken är då med Bakom Höghus att visa hur komplext det faktiskt är att vara människa. För ofta så får man ju den stämpeln av att ja, man är från orten och då är man en ortenperson. Men vi är också komplexa individer och det är lite det som jag syftar på med den här boken. Att jag försöker lyfta fram en berättelse av många olika sidor. För det är så vi människor är. Vi har en fasad och många stämplar och många stereotyper och många namn. Man kan vara allt möjligt egentligen. Man kan läkare och busschaufför och förälder, men vi har så mycket bakom fasaden och det kan vara värt att gräva i den och gräva i min diktsamling också, vem vet.
En fråga, Sara, vem ska läsa boken då?
Den här boken går främst ut till barnen i förorten, främst till dem först. Jag vill att de ska inse hur mångsidiga de är och att de inte behöver vara på ett visst sätt för att vara en person från orten. Så den här går ut till dem och jag hoppas att de inser det i ung ålder. Det är väldigt viktigt att man får reda på det här när man är väldigt liten så att man slipper gå runt och vara någonting man inte är väldigt länge innan man får den insikten. Så jag hoppas att de plockar upp den här boken först. Så till alla skolor där ute, ni får jättegärna ha den här boken på skolan. Läs det i klassrummet eller ha det på bibliotek.
Utan tvekan, det kommer att bli en klassiker, Sara. Och ett slag för frihet också. Det var så viktigt det som du påminner oss om att inte anpassa oss till förväntningar som finns av oss. Och de stereotypa bilder som vi bombas med dagligen.
Jag tror att det finns två sidor i just det du säger med att man försöker passa in i den lilla boxen som finns. För i den här diktsamlingen så är det delvis berättelsen. Att man försöker trycka in en människa i en box. Och en människas liv och berättelse i en liten liksom idé om vad det borde vara. Och i det här fallet då tänker jag utifrån vad jag själv skriver om. Att jag är från förorten och alltid uppväxt i förorten. Och vad då jag har förväntningar på mig själv. Men på samma gång så är det också i min konst. Vad finns det för stereotyper och idéer om poesi? En av anledningarna till varför jag själv, eller den största anledningen till varför jag själv publicerar är ju för att den typen av text som jag skriver det är inte kanske det mest eftertraktade i poesivärlden. Poesi ska vara abstrakt. Poesi ska inte vara rakt på sak. Du ska inte ge för mycket information. Och många av mina texter är väldigt in your face. Jag säger det som det är. Och jag tror att det är också att ge utrymme till sådana typer av texter och den typen av konst också är viktig, för det är också en del av vår samtid. Den poesin som jag skriver i den här diktsamlingen är på olika sätt också. Jag skriver inte bara så som jag framför, men jag vill att alla dimensioner av mitt skrivande också ska finnas med, för att konst också är komplext och ens resa i vad det är man håller på med också har många sidor.
Tack för det du säger, Sara. Du är här för att läsa en dikt från boken som du publicerar nu. Vad heter dikten då?
Jag ska läsa ur min diktsamling Bakom Höghus och dikten heter Hannah Montana. Jag lever som Hannah Montana, det dubbla livet. Den som spenderar halva löningen på Espresso House och den andra på Lidl. Jag är ditt lokala förortsbarn i centrala stan. Den som rättar till sin svenska för att passa in. Använder komplicerade begrepp och får komplimanger för att jag artikulerar fint. Men i orten är mitt språk förenklat. Kanske för att livet här är komplicerat. Jag tror på mångfald men förlorar mig själv till överlevnadsinstinkterna som säger vara assimilerad. Jag är tacksam. Men jag hatar tacksamhetsskulden. Jag känner mig som den utrotningshotade som överlevde. Men som går i samma fotsteg som de som utrotningshotade. Som kramar om den handen som kramade om geväret och släckte livet den fotade. Jag har överlevnadsskuld. Jag har ett befläckat livsregister men ett hjärta av guld. Vi står på tå, men får höra att vi ändå inte duger till. Pulver och fotboll var de marknader som öppnade vägarna. Samhället stängde sin thug life. Ser ni nu varför man trampar i samma? Om en lampa ska räcka för oss alla, såklart vissa kommer hamna i mörkret. Tupac sa det. Thug life. Hatet vi är kommer skada oss alla. Duktiga lilla maskrosbarn. Duktiga lilla invandrarbarn. Som bränner ut sig för rädslan för hatet finns där. För det är det som driver henne fram. Jag är duktig. För att jag håller mig samlad. Jag är duktig för att jag inte delar med mig av mina djupaste tankar. Men jag undrar. Kommer de älska mig när jag är deprimerad? Kommer de bry sig om mig när jag är ruinerad? Kommer de le mot mig när jag har sus bakom hälen? När jag inte vet vad jag ska ta vägen? När jag är självmordsbenägen? Jag pendlar mellan integrering och assimilering. Jag pendlar mellan att hatas för den jag är och älskas för den de vill att jag ska vara. Jag pendlar mellan city och förortens gata.